Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Jesus Krist, din kraft mig giv, ditt ljus åt mig förlena. All mörkrets makt i mig fördriv, att dig jag rätt kan tjäna. Mig i din kärlek inneslut, att i din död min synd dör ut och jag i dig får leva. Amen. Predikotexten idag är episteltexten för femte söndagen i fastan och den andra årgången från Efesiabrevets andra kapitel, verserna 12-16, som vi lyssnar till i Jesu namn. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Den femte söndagen i fastan brukar kallas passionssöndagen med lite äldre språk och i modernare form lidandets söndag. Vi har nu två veckor kvar till påsk, två veckor kvar av fastetiden. Och det är nu som en fördjupning kommer in. Vi kommer in i djupfastan, eller passionstiden i egentlig mening. Idag, då vi har temat den förkastade medlaren, så uppenbaras sanningen om att Gud vill uppsöka och frälsa alla människor och hur han offrar sig för världen. Och det här tillspetsar fiendskapen mellan Jesus och hans judiska motståndare. De bevakade noggrant sin status som Guds utvalda folk och de föraktade hedningarna. Ett exempel på hur hedningarna behandlades i det gamla förbundet har vi i dagens text. Det fanns en skiljemur i templet i Jerusalem. Hedningarna hade tillträde till den yttre förgården. Det var det största området i templet. Men sen fanns det en låg mur på ungefär 1,5 meter hög som gick runt det inre. Och där fanns trappor upp till det inre området där kvinnornas förgård och männens eller judarnas förgård fanns. Och där vid trappan fanns en marmorskylt. Och man har träffat på den här skylten, och den finns på ett museum idag. Det fanns både grekisk och latinsk text på den här skylten. Och det är den grekiska som man har påträffat. Och den skylten så innehåller följande text ungefär som fri översättning. Ingen av en annan nationalitet får gå in innanför skiljemuren och inhägna den omkring templet. Och vem än som påträffas har bara sig själv att skylla att påföljden blir döden. Så allvarligt var det att en icke-jude skulle gå in innanför skiljemuren. Det var det största möjliga brottet för en jude att en hedning kom in inom detta område. Därför är det anmärkningsvärt att det var just här som Paulus attackerades då han vistades i templet för att demonstrera sin lojalitet mot den judiska lagen. efter att ha kommit tillbaka från den tredje missionsresan. Det här läser vi om i Apostlagärningarna 21, och det är det som vi kommer att ha som tema på bibelstudiet inkommande torsdag. Man menar nämligen att Paulus hade fört in Trofimus, en hedna kristen, innanför skiljemuren. Man hade sett honom tillsammans med Paulus på stan, och så trodde man att Paulus hade fört in honom i templet. Det var ingalunda belagt att han gjorde så. Men då ville man alltså döda Paulus på grund av det här. Vår text har ett viktigt begreppspar: frid, fiendskap. I Gamla testamentet var friden till för judarna. Fiendskapen gällde hedningarna. Nu kommer Paulus med ett revolutionerande budskap. Friden gäller alla. Fiendskapen är borta. Då Paulus skrev det här till Efesarna fanns skiljemuren och den här inskriften kvar i templet i Jerusalem. Så skulle det vara ännu ungefär 10 år tills romarna kom och förstörde templet. Men ändå skriver Paulus att skiljemuren är nedbruten. Han avser att den andliga skiljemuren mellan judar och hedningar är nedbruten. Det här skulle sen komma att befästas med att den fysiska skiljemuren också bröts ner. Skiljemuren ska inte längre skilja människor åt. Vi ska återkomma till det här, men före det ska vi konstatera att vi en gång levde utan Kristus. Så står det ju i texten i början. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Paulus riktade de här orden till de hedna kristna i Efesus, men lika gärna kan de riktas till oss alla. Då vi går till början av kapitlet, Efesierbrevet 2, ser vi en parallell. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Paulus innefattar sig själv som jude i den här domen. Ni som var döda, bland dem var vi alla en gång. Han undandrar sig inte från att själv ställa sig under kategorin vredens barn. Ändå var han jude, han hade berömmelse inför Gud. Han hörde till folket som hade utvalts att ha frid med Gud, att ha berömmelse inför Gud genom sin härkomst. Men vi vet från Filipperbrevet, han räknade allt sådant som avskräde jämfört med det att höra till Kristus. Att han var israelit av Benjamins stam, att han hade varit fanatisk i sitt utövande av judendomen, det har inget värde för honom jämfört med det som han har fått i Jesus Kristus. Ändå hade gett honom en massa lidanden, tortyr, fängelse, dödshot, och slutligen blev han dödad för sin troskull. Till den här gruppen vredens barn hörde också vi av naturen. Det beror inte på att vi är av hednisk börd och därmed inte judar. Abrahams kötsliga barn var judar. De ansåg sig inte ha något med djävulen att göra, som vi hörde också i evangelietexten. Men i andlig mening är vi alla barn till djävulen, både hedningar och judar. Vi var verkligen utestängda från all gemenskap med Gud, eftersom vår natur ända från avlelsen varit fientlig mot Gud. Så skriver ju Paulus i Romarbrevet 8, köttets sinne är död och köttets sinne är fiendskap mot Gud. Men hur kunde judarna då vara Guds vänner? Var det inte så att de också var fiender till Gud genom sin arvsynd? Bekänner inte också David att han är född med synd? Är inte alla människor lika onda i sin natur? Jo, men i Gamla testamentet fanns det en sak som skilde judarna från hedningarna. Judarna hade förordningarna som Gud hade gett dem för att de skulle bevaras som hans folk, trots sin synd. De hade offren. Och de offren skulle frambäras i tabernaklet och senare templet, på det ställe dit inga hedningar hade tillträde. Genom offren fick de rening från synd. De försäkrades vara Guds vänner. Den särställning gällde fram till det att Jesus hade framburit det riktiga offret, sig själv, som ett evigt offer på Golgata. Men många judar var okunniga om det här. Eller egentligen, de ville inte veta det. De ville fortsätta i sin gamla religionsutövning i templet. De trodde att de hade kvar sina särrättigheter genom sin härkomst. De menade alltså att de fortfarande var Guds vänner och hade hans frid, medan hedningarna var Guds fiender. Många gånger sände Gud profeter till sitt folk som förklarade för dem att det inte spelar någon roll hur de utövar sin tempeltjänst och fullgör de yttre reningarna, om deras hjärtan var långt ifrån honom. Genom sin obotfärdighet och hårdhet var de under Guds vrede, trots all yttre gudaktighet, trots att de hade templet och Guds heliga stad. Men det nya och radikala som Paulus undervisar om i vår text är att Jesus har brutit ner skiljemuren. Det nya uttrycks med orden "men nu". Det som förändrar allt är att Jesus har burit fram ett offer som betyder mycket mer än alla de offer som har burits fram i templet. Han offrade sig själv. Vi ska läsa vad Hebreerbrevet skriver om det här i 9:e kapitlet. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Det är det här som Paulus avser med att vi har kommit nära genom Jesu blod. Vi behöver inte längre stå utanför muren och stanna upp vid en skylt som varnar oss med hot om dödsstraff om vi går längre. Det här uttrycket att ha kommit nära, det är ett specialuttryck som Bibeln använder, Gamla testamentet. Och det avser prästerna som har rätt att komma inför Gud. Men de får inte komma utan blod, de måste först offra för sina egna synder. Men de får komma nära. Det var bara prästerna som fick komma in i templet och in i det allra heligaste, där förbundsarken stod och där nådastolen fanns, som överste prästen skulle stränka blod på den stora försoningsdagen. Dit fick inga andra gå än överste prästen. Nu får vi komma ända fram, ända bakom förlåten, ända till nådastolen, där blodet har stängts över lagens tavlor. Det är därför vi sjunger i en sångvers, Se, nu är det öppet för vilka som helst att in i det helgaste gå. Ty blodet har runnit och världen är frälst. O syndare, akta därpå. Vi ska säga något om ett par ord som kanske inte verkar så viktiga om vi inte går djupare in på dem. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen. De här orden i sitt kött, de återkommer lite då och då i Nya testamentet. Och de har en speciell betydelse. De anknyter till att Jesus blev en sann människa som levde i förnedring. Nya testamentet talar om köttets dagar just som ett uttryck för att Jesus avstod från sin gudomlighet då han blev människa. Även om han aldrig upphörde att vara sann Gud. Men han avstod frivilligt från att utnyttja sina gudomliga egenskaper. Han kunde ju ha gjort som djävulen föreslog. Han kunde ha förvandlat stenarna till bröd så att han inte hade behövt vara hungrig i öknen. Han kunde ha lytt de romerska soldaterna och stigit ner från korset utan problem. Men han avstod. Istället blev han hånad för att man trodde att han inte kunde. Han måste lida den fruktansvärda skammen och smärtan ända till döden. Han måste bli människa och han måste lära lydnad genom sitt lidande. Som Hebreerbrevet uttryckade. För att kunna återställa friden med Gud. Han levde som en vanlig människa. Men han gjorde det annorlunda än alla vi andra. Han levde utan synd. Fastän han inte hade gjort någon synd måste han ändå dö som en förbrytare. Han blev gjord till en förbrytare. Han bar världens alla synder. Det var som med syndabocken på den stora försoningsdagen. En av de bockar som man hade valt ut. Över den bekände överste prästen sina egna och folkets synder. Sen släppte man ut den i öknen. Bort med synden. Så blev också Jesus gjort i synd. All världens synd lades på honom. Så som folkets synd lades på bocken. Syndabocken. Det kändes verkligen i hans kött när han torterades och hängdes på korset. Guds heliga vrede träffade honom istället för att träffa oss. Som egentligen borde ha tagit emot vreden och straffet för syndarna. Jesaja skriver ju om det här i det 53 kapitlet. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Därmed blev Jesus vår ställföreträdare. Han tog vår synd och han gav oss sin rättfärdighet. Då han led straffet för vår synd behövdes inget straff mer. Guds vrede över synden var stillad. Och istället kunde Gud genom sin son se ut över en värld som han hade behag till. Som han var välsinnad mot. Som synden inte längre kunde anklaga. För den var borta. När vi nu förklarades fria från vår synd, så har Gud heller inte något hat mot oss. Vi är inte längre fiender. Därför kan vi nu tala om frid och försoning. Vår text förklarar att det gäller alla människor. Varenda en som tidigare var utestängd från medborgarskapet i Israel har nu fått komma nära. Det gällde också judarna. De som tror på Jesus. För de judar som inte levde det rätta troslivet med Gud. De var inga verkliga judar. Det är bara de judar som tror som är sanna judar. Och de hedningar som tror är precis lika mycket sanna judar. Det vill säga de har frid med Gud. Berömmelse från Gud. För Jesus skull. Den här friden gäller också den inbördes gemenskapen. Nu är det inte längre fiendskap mellan hedningar och judar. De judar som tror på Jesus tar emot alla hedningar som tror på Jesus som kära bröder och systrar. Båda parter är försonade med Gud och därmed med varandra. Fiendskapen är borta. Det här ser vi tydligt genom apostlagärningarnas berättelser. Då hedningarna blev välkomnade i den kristna gemenskapen hälsades de av judarna med stor glädje. När Paulus återvände till Jerusalem från den tredje missionsresan och berättade hur stora ting Gud hade gjort, blev alla glada och prisade Gud. När de judekristna i Jerusalem led nöd, gjorde man insamlingar bland hedningarna i Grekland och Makedonien och förde de insamlade medlen till Jerusalem. Där gladdes man åt hur Guds nåd hade verkat bland hedningarna. Så vill Gud att vi ska ta emot varandra och leva i frid och försoning. Jesus gav oss ett nytt bud, att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Låt ingenting komma emellan kristna bröder och systrar. Så snart något dyker upp som ger misshälligheter, ska det tas upp och utrotas genom att vi tillsammans går till det kors där skiljemuren bröts ner, bekänner våra synder för varandra och förlåter varandra. Där vid korset, där Gud dödade fiendskapen, där vill vi förlåta varandra så som han har förlåtit oss. Att vi inte uppnår frid med världen är en annan sak. Det har vi inte fått något löfte om. Den som vill vara världens vän blir ovän med Jesus och hans lärjungar. Därför blir det också förföljelse och missaktning från dem som inte har sett den frid som övergår allt förstånd. Men den fiendskapen är lätt att bära när vi har Guds vänskap och frid. Amen. Kära Herre, tack för att du har ordnat frid. Frid mellan dig och oss, frid mellan oss inbördes. Förlåt oss, Herre, att vi är så svaga, ovilliga att erkänna den friden. Låt det inte bli med oss som det blev med de judar som förkastade Jesus, så att de blev förkastade, bort från dig. Herre, bevara oss vid ditt ord. Där finns friden. I Jesu namn. Amen.